Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får ett aningen mer maxat liv. Mitt namn, det är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private saving, det vill säga det kunderna sparar utöver pension på Max Mathisen. Det kan handla om kunder som sparar helt på egen hand i fonder via den digitala plattformen M-Save. Sådana som fattar investeringsbeslut tillsammans med rådgivare. Eller de kunder som har en lite krångligare ekonomi med bolag och så vidare som får stöd av vår private banking. Vi har cirka 200 rådgivare utspridda över landet. Så oavsett var du befinner dig kan du träffa någon av oss. Det finns inga ursäkter skulle jag vilja säga. Det är bara att ringa eller skicka ett mejl till maxa@maxm.se så kommer vi att hjälpa dig rätt. Härom veckan då pratade jag med en av rådgivarna på Max Mathisen, Patrik Altman. Jag frågade Patrik om han kände någon som han skulle vilja se som gäst i podden. Han tänkte inte länge för han nämnde ett par namn. Ett av de namnen var Carl-Johan Simonsson. Carl-Johan var enligt Patrik en bra gäst för han är intresserad av börsen och de finansiella marknaderna samt har lång erfarenhet av att jobba med affärer både i publika sammanhang och i privata. Och dessutom var han tydligen synnerligen trevlig att prata med. Jag googlade på Carl-Johan och det visade sig att han var avgående vd för den privata företagsgruppen Herenco. I samband med att Carl-Johan slutade sin operativa roll på Herenco fick han summera sin tid i gruppen i en krönika. I samma krönika tackar Herencos ägare Lovisa Hamrin Carl-Johan för hans tid. Hon skriver så här. För många år sedan skulle jag och Carl-Johan dra iväg på en 2-dagars konferens. När vi anmälde oss som vd och CFO fick vi beskedet att bara vd och ordförande var välkomna. Det var inte aktuellt att åka själv och jag lade till en extra växel i returen. Men hallå, vi är ett team. Och för övrigt spenderar jag mer tid med Carl-Johan än med äkta maken. Det bet inte. Då letade vi upp ett lagerbolag och registrerade in Carl-Johan som ny vd. Så det blev som vi ville ha det. Det här säger kanske något om hur vi tacklat alla utmaningar genom åren. Går jag inte med det ena så får vi hitta en annan väg. Drivet av ett jädra anamma och glimten i ögat mentalitet säger Lovisa och fortsätter. Carl-Johan är en av de absolut smartaste, mest omtänksamma, kreativa och positiva människor jag någonsin mött. En affärskonstnär i professionell skrud. Sedan finns det skäl att reflektera på den omfattande omställningsresa vi gjort tillsammans. Så här i efterhand så förstår jag inte hur vi orkade med att jobba så intensivt och reda ut alla utmaningar i den komplexitet av olika verksamheter och situationer som vi befann oss i när allt började 2008. Det finns bara ett svar på det. Det har varit så jädra kul. Carl-Johan är en av de absolut smartaste och mest omtänksamma, kreativa och positiva människor jag någonsin träffat. Men viktigast av allt, en underbar person som jag är djupt tacksam över att ha fått ha vid min sida under lång tid. Så vad finns kvar att säga? Ett stort tack för Carl-Johans tid och ett personligt medskick från honom till oss som nu tar vid. Fira lite oftare, för det hann vi inte riktigt med. Innan, när jag läst allt det här så ringde jag till Carl-Johan och frågade om han ville vara med och berätta om sin karriär och den omställningsresa Lovisa pratar om. Vi vill ju också veta vad han gjorde innan och vad han ska göra nu. Jag tror det finns något för oss alla att lära lite av här. Med det sagt, nu hälsar vi Carl-Johan välkommen till podden. Välkommen Carl-Johan.
Tack.
Har du poddat någon gång förut?
Nej, det är första gången.
Lyssnar du på poddar någon gång?
Absolut, jag lyssnar en hel del.
Vad lyssnar du på för poddar?
Jag brukar lyssna på Avanza och DI's poddar.
Så det är lite affärsfokus ändå på
lyssnande? Ja, det är det. Och sen lyssnade jag på det som var på Affärsvärlden en gång i tiden. De la väl ner den tror jag för 2 år sedan eller något sånt. Ja. Så de 3 poddarna är det jag lyssnar på.
Då har du hittat en ny
favoritpodd
nu.
Och sen den Jönköpingspodden också.
Jönköpingspodden,
ja.
Den har inte jag lyssnat på, så den ska jag ta vid och lyssna på. Carl-Johan, du fick ju jättefina ord här av Lovisa. Och du har en lång karriär bakom dig som vi ska prata om. Hur skapades ditt intresse för affärer? Var började det någonstans?
Oj, det började väldigt långt tillbaka i tiden. Det började redan på början på 70-talet när jag var 12-13 år. Min bror är lite äldre så vi bildade en aktiesparklubb, han och jag och min far. Och eftersom min bror flyttade rätt tidigt, jag är uppvuxen i Nybro, han flyttade och började läsa ekonomi i Växjö. Varvid på den tiden han la allt i mitt knä då. Det vill säga då fick man springa ner till notariatavdelning med sitt aktiebrev. Vi fick ju skriva på det också och så fick man lämna in det. Och så tog det väl 3 dagar innan man kunde göra affären, för det skulle ju skrivas på och skickas in. Så det var innan VP-kontots tid ju, utan det var standardiserade aktiebrev men som fick skrivas på. Så mitten på, eller ja, början av 70-talet grundlades detta då.
Vilken var din första bra affär?
Jag tror det var ett bolag som heter Stab. Svenska tändsticksaktiebolaget som sedermera blev Swedish Match en gång i tiden. Där hade vi.
Ja, och vad var den första dåliga affären? För någon sån smög sig kanske in också.
Det har säkert funnits många, många där. Och jag tror att vi hade Volvo i helt fel tidpunkt. Det var min minnesbild. Så den fick vi lägga kvar i många, många år där ju.
Om man tar då så här, hur går man vidare från aktie, ett litet aktieintresse, till att faktiskt börja jobba med affärer?
Det är nog relativt naturligt, för sen då gick man också i, jag utbildade mig också till civilekonom i Växjö, och då har man det där intresset hela tiden. Så det, därifrån är det väldigt närliggande tycker jag. Så det har varit med hela delen. Jag tror det grundlades vid den där tidpunkten faktiskt.
Om jag tittar på din karriär lite grann, så har du jobbat på ekonomisidan. Så kan man nog säga, det har varit starten. Siffrorna har varit starten. Var det det du läste på Växjö också?
Det var det. Jag läste något, jag tror det hette på den tiden redovisnings- och revision. Och så började jag på en revisionsbyrå här i Stockholm och var i 3 år. Som hette Einar Larssons revisionsbyrå. Och därefter så kom jag faktiskt till Munksjö. Vi fick barn här, man ville flytta tillbaka. Och Munksjö var i ett sånt läge där man hade ju haft problem under slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och stod inför ett generationsskifte. Och då kom jag in som, ja, var väl 27 år eller något sånt där, kom in. Och det hände rätt mycket på Munksjö på den tiden.
Vad gjorde Munksjö för någonting vid det tillfället?
Munksjö var ett pappers- och massabaserat bolag med, som var regionalt i Sverige och i södra Sverige egentligen då. Så man hade speciella typer av kraftpapper. Så det var ett specialpappers, alltså inte det här med A4 och sen massa då ju. Alltså ren pappersmassa. Det var det man gjorde. Och det var ju en jättebra skola får man lov att säga, för det var tillräckligt litet för man fick sätta sig in i allt, men det var tillräckligt stort för att ha internationella affärer och tillräckligt för att ha en position och en uttalad affärsstrategi att växa. Så det var nog den bästa skolan man kunde gå i faktiskt under många år. Jag hade dessutom många olika befattningar inom det här bolaget.
Vem var ägare vid tillfället när du började?
Det var börsnoterat vid den tidpunkten. Och det har ju varit börsnoterat, det har varit ägt av ledningen. Det har varit återigen börsnoterat, ägt av Trelleborg, ägt av Smurfit-gruppen som idag är världens största papperstillverkare, framförallt inom wellpappsidan. Så att det var många olika, och det var också rätt lärorikt att se hur olika ägarstrukturer fokuserar på olika typer av frågor, och det har jag haft väldigt stor nytta av i min karriär framledes.
Om man börjar med att fundera på miljön som noterat bolag och därefter funderar lite grann på hur det är att vara ett onoterat bolag, hur skulle du vilja säga att det skiljer sig åt att jobba i en noterad miljö kontra en onoterad miljö? Alltså ett privat bolag kontra ett publikt bolag?
Ja. Jag tror man kan säga att man fokuserar mer på grundaffären. Det går åt rätt mycket tid och kraft att vara noterad idag ju. På mycket olika regelverk. Det går snabbare till besluten. Och jag skulle nog ändå säga att man är mer långsiktig som en onoterad koncern. Det gör inget om man kan ta något beslut som gör att det här kvartalets vinst, inte kanske, man behöver inte maximera varje kvartal, man kan maximera på ett litet mer långsiktigt sätt.
Du var finanschef på Munksjö?
Jag var 21 år inom Munksjökoncernen och de sista 9 åren var jag finanschef på Munksjökoncernen och då var vi bland annat också private equity ägda under den perioden.
Hur var det då? För det är ju nästa vad ska man säga, tanke här. Man kan vara publikt, man kan vara liksom börsnoterat bolag, man kan vara ett privat bolag ägt av liksom privata aktörer som vi kommer komma in på lite senare, och sen kan man vara ägt av private equity. Om vi lägger till dimensionen att du är ägd av private equity, hur tyckte du det förändrade bilden?
Det var faktiskt under min period väldigt bra på det sättet att det var väldigt fokus på rörelsen och också en form av långsiktighet. Det stora problemet som vi hade vid den tidpunkten, det var att finansieringsfrågan blev lite väl tuff. Det vill säga att man belånade bolaget lite för mycket. Och private equity-modellen när det gäller pappersbolag eller annan tung industri kan man väl säga, eller kapitalintensiv industri är väl ett bättre uttryck. Där ska man nog tänka till så man inte har allt för hög belåning. Och sen kom vi ju in i framförallt då finanskrisen, vilket gjorde att det blev ju en tuff period. Men annars grundtanken och det som vi då jobbade med, det var väldigt bra faktiskt måste jag säga. Och de stöttade också när det var som svårast. Så jag har inget problem. Det är bara det att man skulle nog fundera över själva grundmodellen. Och det tror jag faktiskt har gjort det efteråt här. För det här var ju, jag lämnade ju det här 2008 då ju. Så att det ser lite annorlunda ut idag om jag förstår det hela rätt.
Och grundmodellen som du tänker, det är egentligen att man förvärvar ett bolag. Man använder lite belåning och eget kapital för att förvärva in nya verksamheter, utveckla verksamheter och så vidare.
Ja.
Om man vill göra det på en viss tid kanske.
Och det är väl det att då på den tiden så körde man ju liksom en 5-årscykel, ja, sen skulle det ut. Och idag vet jag ju att då är man mer 7-9, vilket känns lite mer sunt. Men det är väl det kanske som är grundnackdelen, att det finns ändå en exitplan där borta. Mm. Och sen då under den där perioden så skruvar man ju rätt hårt i alla delar och däremot upplevde jag inte att man liksom drog ner på investeringstakten på det sättet. För det finns ju också ett sätt att man skapar kassa genom att dra ner på investeringar och sen blottlägga själva bolaget, och det kanske olika private equity-bolag som ser olika på det där, men hos oss var det inte det problemet var finanskrisen egentligen och för hög belåning vid den.
Jag har ju läst på lite inför den här intervjun och du slutade 2008 var det va?
2008, ja, det, 20, ja precis 2008-2009.
Ja, 2009. Det är ju för den som inte minns då så blev du i princip då vad ska man säga, finanschef på toppen av IT-yran.
IT, ja.
Och slutade och gick vidare när finanskrisen kom.
Kom ja.
Det är ju väldigt turbulenta år egentligen. Eller vad ska man säga, händelserika år. Hela 2000-talet till 2000-2010 präglades ju först av en ganska stor IT-krasch och därefter några år av återhämtning och sen lite vad ska man säga, uppgångsfas och sen kom
och så kom nästa krasch. Det var riktigt rejäl under en period.
Ja. Om du skulle få reflektera kring de åren, hur mycket påverkades affärsklimatet för ett bolag som Munksjö till exempel av IT-krascher och Ericssons utveckling och vad det nu kan vara för någonting?
Man kan nog säga att när du tar IT-kraschen precis i början där, då påverkades inte den grundläggande industrin, om du tänker verkstadsindustrin eller Munksjö så där jättemycket av den delen, utan det var relativt koncentrerat till IT-sidan, utan det var ju rätt goda år. Däremot lite mot slutet av den perioden innan 2008, då rusade ju grundekonomierna och högkonjunkturen, Och det gjorde att där påverkades vi lite nästan mer, för att då hade vi en rätt bra rally i råvarorna, vilket vi då utsatte. Så det fick man inte riktigt ut i på prisnivåerna. Så att vi hade egentligen, man kan nog sammanfatta det med att IT-kraschen gick nästan spårlöst förbi, medan slutet innan 2008, då kände vi av en sviktande konjunktur i form av rusande inpriser, alltså materialpriser. Och sen kom ju då kraschen riktigt rejält, men den blev ju relativt kortvarig, får man ju säga, med det som centralbankerna gjorde. Att man, det var väl första gången man gjorde ett sånt här riktigt experiment, ja, både med QE-program och kickstartade, ja, ekonomin. Så att jag tror, om man tänker sig börsen, så var man ju redan mot slutet av 2009 tillbaka på gamla nivåer. Ja. Ja, en väldigt kort tid.
För de som inte minns finanskrisen eller var med under finanskrisen, så kan man säga att jag tror faktiskt att vi hade en styrränta på 4,75, vilket är härraden av där vi befinner oss nu. Och när finanskrisen då kom, så drabbades ju bankerna ganska hårt, ganska snabbt, vilket vi kan återkomma med en fråga till här alldeles snabbt strax. Men då hade Stefan Ingves, vill jag minnas, han hade pluggat på i USA, tror jag, om krishantering och räntehantering och så vidare. Och både USA, ECB och Sverige var ganska snabba på att göra ganska kraftfulla räntesänkningar, vilket var lite nytt för alla inblandade. Sen bet inte de där räntesänkningarna direkt, men under våren 2009 så vände ju ekonomin runt, ja, och det gav en väldig effekt. Och sen dess skulle jag vilja säga att min bild är lite grann att under hela 2010-talet så har vi nästan levt med de här låga räntorna och lite konsekvenserna av det där. Du sa tidigare att Munksjö var lite hårt belånat. Var det i relation till finanskrisen som man fick, som belåningen blev hög? Så att
säga? Ja, men det var det. Det var det då, finanskrisen, och när resultatet då naturligtvis påverkades negativt ju, trots allt. Så att det var helt och hållet den relationen egentligen ju.
Du går vidare under det här året.
Jag går vidare detta, ja.
Ja, och så landar du på, eller säger man på, eller hos Herenco. Vad är det för någonting?
Herenco är ett familjeägt bolag i fjärde generationen i Jönköping, som vid den tidpunkten kan man säga helt känt för sina tidningar. Prenumererade morgontidningar i Småland. Det är det som ligger som man känt för i vårt område, kan man säga. Men det finns här också, vi kan komma in på det, det finns jättemånga andra verksamheter i Herenco-gruppen. Ja. Och då tänkte jag det, att eftersom man har varit och haft många ägarstrukturer men aldrig varit i ett privatägt, ja, bolag, och också kan man säga en form av ny lite generationsskifteplanering, ja, även här då, ja, som jag kom in igen då, ja, byggt på med en viss erfarenhet från Munksjötiderna, både i upp- och nedgångar som vi pratade om, ja, innan.
Lovisa beskriver att det var en lite rörig situation 2008 när ni började. Vad var situationen? Eller hur var, vad var Herenco vid det tillfället?
Hon hade precis tillträtt som vd och hennes far hade gått bort vid den tidpunkten. Hon var sjuk under en längre period då ju. Så att sen hade vi väldigt många olika verksamheter som egentligen då hade tillkommit under 80-talet och lite delägande, och så att det var ingen koncentrerad verksamhet, utan en väldigt många olika typer av verksamhet som vi egentligen strukturerat gick igenom. Vi var i tryckeribranschen, som sagt var i tidningsbranschen naturligtvis då, och inom förpackningssidan. Och sen hade vi en hel del, ett litet investmentbolag hade köpt in, som faktiskt Munksjö var med och startade en gång på 80-talet, som på den tiden hette Vätternindustrier. Vätternindustrier tillkom under 80-talet när konglomeraten var som mest gångbara, kan man väl säga. och då som ett motverkande till att köpas upp av Stockholmsregionens investmentbolag då, så ville man skapa ett lokalt investmentbolag för de fina lokala bolagen som finns i Smålandsregionen ju. Och men sen kom det ju att de som startade då Vätternindustri i Munksjö, Cloetta, Fagerhult kunde ju inte ha det här kvar på sikt, utan då såldes det till entreprenörer i Småland, varav Stig var en, alltså Lovisas far var en av de som förvärvade detta. Men sen gick ju tiden och herrarna blev äldre, och då köpte Herrenko helt enkelt upp den delen ju. Så det hade också inkommit, och med det inkommer ett stor rörelse som på den tiden hette Nyblomsgruppen då, som var en grossiströrelse inom papperssidan.
Kan man säga,
så det hade vi också.
Kan man säga att det genomgående var ändå lite papper i olika format? Det är allt från förpackning till tidningspapper.
Det var förpackningar, men förpackningen var faktiskt plåt och plast. Ja. Så det var inget papper där. Däremot var det tryck då. Det var ju papper. Så att, ja, det var egentligen en blandning av många olika. Sen lite bilklädsla hade vi också då i den. Ja. Så att,
och sen strukturerade ni det här och skapade en strategi.
Vi strukturerade det här och gick ur många av de här branscherna som vi då ansåg inte, eller som antingen då hade tuff framtid i form av volymnedgångar beroende på teknikutveckling. Och det är klart att vi insåg ju också att tryckerier behöver finnas kvar, men ska man då tjäna pengar i en bransch som kanske inte kan fylla på med egen tillväxt, ja, då blir det ett konsolideringscase, och då får man förvärva rätt mycket i en bransch som inte växer. Vill vi göra det? Frågetecken. Nej, då hade vi en hel del andra saker som vi tyckte var mycket mer intressanta. Bland annat då vår förpackningsverksamhet, som egentligen är den klart största verksamheten inom Herrenko, blev det under den tiden jag var där då. Ju.
Vilket bolag är det?
Det är ju det som heter Emballato. Och Emballato i sin tur består av 6-7 olika bolag. Ja,
det är ett ganska stort bolag.
Det är på 2,5-3 miljarder i omsättning. Och under den här tiden så köpte vi in en tubverksamhet och som bland annat mest känd för att göra Kalles kaviar, kanske i folkmun.
Nej, så.
I alla fall. Alltså inte gör inte kaviar nu, utan tuben tänker jag för att vara korrekt. Så att, och det innebar att sett över tiden här så gick vi ur hela vår tryckeriverksamhet som heter Nässjö Tryckerier, och det var väl en företagsgrupp på en 6-7 bolag då, som var rätt stor också, var ett av Sveriges mer ledande tryckeri en gång i tiden ju, och så vidare. Så vi har...
När du beskriver det här, vi går ur och så vidare, det är ju i den här privata miljön som vi faktiskt pratar om. Hur lätt är det att göra den typen av, vad ska man säga, förändringar? Alltså sälja verksamheter, köpa verksamheter och strukturera när man jobbar nästan uteslutande i den privata miljön. För du måste hitta lokala personer många gånger som vill göra affärerna, antar jag.
Ja, nej. Där jobbade vi ju, när vi gick ur det så gick vi inte, vi sålde även till amerikanska börsnoterade jättebolag här. Så att vi använde dels vårt egna kontaktverk, men också tog hjälp av för att hitta rätt köpare vid rätt tidpunkt. Så att där har inte varit någon skillnad egentligen på att göra när vi var inom Munksjösfären eller i den privata sfären med att göra affärer. Det är ju möjligen man kan säga att vi har haft i den privata sfären lite, kanske lite längre tid eller så då, haft ett annat förhållningssätt. Men i grund och botten är det ingen stor förändring på det sättet, det kan jag inte säga.
Hur utvecklades det här lilla investeringsbolaget?
Du tänker på...
När ni förvärvade in det som var konglomerat och så vidare.
Ja, just det. Vätternindustrier, ja. Nej, men det är idag det som heter Herenco Invest, och det är faktiskt så att i dagarna så läggs det stora delar av det in under direkt under Herenco. Så de verksamheterna då har vuxit till sig och blivit egna affärsområde inom Herenco, så det har gått jättebra.
Och det är också en del publika investeringar där, eller sker de någon annanstans?
De publika investeringarna ligger helt och hållet vid sidan om, utan det har bara varit de helägda bolagen som har legat i den delen.
Om man då tar, hur många år hinner du med på 2008? Det blir en
15 år ungefär har jag varit där. Ja. Så 21 på Munch och 15 här.
Om vi jämför de här 20 åren på 21 åren då på Munchsjö kontra de här 15 åren kan vi säga mer eller mindre då på Herenco. Hur skulle du vilja jämföra den typen av miljö?
Oh, men den är ju rätt stor skillnad på i den bemärkelsen att när jag var på Munchsjö då jobbade jag de första åren så mycket med ekonom. Då var det, du vet, varje kvartal skulle jag till en rapport, och då när jag började där så en kvartalsrapport, det var ett slaget A3-akt, det vill säga det var 4 sidor, och när vi slutade var det väl 34 sidor eller något sånt där. Och den tiden och den effekten som det här tar med informationsgivning ut till marknaden som jag vid tidpunkt jobbade mycket med, det kräver resurser. Medan då när vi kom in i den private equity-sfären, då är det ju inte riktigt på det sättet, utan då hade vi för sig väldigt mycket styrelsemöten och på det sättet, eftersom det var lite tuffa tider. Men bortsett från det så är det ju mycket, mycket mer ren fokus på den grundaffären. Och så blir det, tycker jag, också när man är i den privata sfären ju. Man känner alla, man är ute mer, och så att det är en viss skillnad faktiskt.
Om man tar då det som man ibland pratar om som kvartalsekonomi, det förs ju fram lite kritik mot eller i varje fall synpunkter.
Ja.
Kring det här med kvartalsrapportering och så vidare. Vad är din vy på det med din erfarenhet?
Ja, jag tycker nog att det finns både för- och nackdelar med det där, för att det är ju väldigt fokus på det, men man är också med. Det enda är ju att det tar ju våldsamt mycket med tiden, alltså det är det, och analytikmötena. Vi hade inte så mycket analytikmöten som det är idag ändå ju, och det här med uppdateringar. Men det ställer ju också ett bra krav på allt annat i form av rapportering och de bitarna. Så det finns ju en positiv del i den med, och den försökte jag ta med mig när jag kom då till Herenco, att vi ska vara med och vi ska sköta det här precis på samma sätt, men behöver inte göra de där sista allra sidorna eller ha analytikmötena. Så att det var hela poängen, att själva grundsetappen ska vara precis som vi vore noterat, vi ska jobba som vi vore noterat, vi ska ha uppföljningar varje månad som om vi vore noterad. Men vi behöver inte sätta i möte med de allra sista delarna, vilket då.
Nej, för det var egentligen min fråga lite grann. För det man kan, det som man ändå kan känna någonstans är positivt med de här kvartalsrapporterna.
Absolut.
Det är att det skapar driv och det skapar mål, ja. Och du blir granskad och synad, ja, hela tiden. Medan i den privata miljön, så rättar man om jag fel, så är det lätt hänt att man, det blir lite slack i systemet, och det blir, ja, den här privata entreprenören som driver, ja, det lite efter tycke. Så det är svårt att hålla den där edgen lite grann.
Edge. Och det är därför då Herenco har, vi har ju alltid haft en väldigt professionell styrelse egentligen, som då har vässat oss också och ställt de kraven. Och det tror jag att, för det kan dela, jag förstår vad du menar när du säger så, och det kan nog lätt inträffa. Därför tror jag att en bra bild för ett familjebolag, det är faktiskt att ha en väldigt professionell styrelse som kommer från den miljön men ändå förstår det privata. Ja. Och lägger man ihop de två, då får man lite det bästa av två världar, om man säger så. Och så kan man krydda det med ett och annat private equity del också. Ja, nej, det är rätt.
Det är ju intressant att du säger det, för jag det är faktiskt en reflektion. Eller jag tar med mig det. Så kanske man ska uttrycka det. Att man kanske ska ha den här. Det är någon som måste ställa krav på verksamheten. Jag noterar från, jag har ju träffat relativt många familjeföretag genom åren. Man blir kanske ibland lite väl mycket vän med företaget.
Man blir lite hemmablind för man får för lite, vad ska man säga, impuls utifrån. Och därför är ju styrelsen i ett sånt, i sån struktur, tror jag, mycket mer viktiga på ett sätt än i ett noterat bolag. För det är så många andra som kommer att ha dessa synpunkter på det sättet.
Du väljer ju nu då att du avgick för något år sedan, får vi säga, eller håller på att avgå, kanske man ska uttrycka det då i någon mening. Du tar ju styrelsepositioner idag. Mm. Vad är det du känner att du tar med dig till en styrelse? Varför tar man in dig i styrelsen?
Jag tror att det här affärsdrivet och förmågan att bygga bolag, och att jag har också en rätt bred erfarenhet, där är nog de två bitarna. Plus då att i lite större bolag, så där blir ju min ekonomi och finanskunskap, där blir ju den i kombination med en bred erfarenhet. Det är därför jag hamnar i de styrelserna jag har hamnat. Mm.
När man tittar på, när du kommer in i en styrelse, när du tittar på ett bolag, du har lite olika styrelseuppdrag nu. Vad tycker du man vanligtvis skulle behöva vara bättre på? Vad är det vi kan förbättra som svenska bolag?
Bolag i sin styrning, ja. Jag tror, alltså det här med att rapportera och liksom ha allt under, det sitter i nästan alla bolag idag. Det är inte där, utan jag tror det är de här att titta lite, lyfta blicken lite och titta några år framåt. För det är ju det som är styrelsens primära uppgift egentligen. Att man vågar ta diskussionen på ett helt mer om framtiden egentligen. Och lyfta det och få med det.
Om vi tar det svenska affärsklimatet i relation till andra länders klimat, för jag vet att du har haft lite intressen lite här och där. Hur skulle du vilja säga, för det handlar om att våga lyfta blicken också till viss del. Att våga, när du beskriver Herencos omställningsresa, så säger man så här, men det här är en affär som kommer bli tuff. Ja. Det kan ju fortfarande vara en affär som man brinner för och gillar och så vidare, men man kanske inte är rätt ägare framåt. Hur driver man en sån diskussion och process? Hur ärlig kan man vara?
Ja, men jag tror det är extremt viktigt att ha den ärligheten faktiskt. Att försöka, för annars kommer man ingen vart. Och även då säga att det här är ett tufft, men vi ska genomföra det här. Och att man är noggrann i sin analys, det är nog de två viktigare bitarna ju. Och sen då får man också ha, man måste hela tiden se till att man har den ekonomiska flexibiliteten så man kan korrigera under resans gång. De bitarna är ju ett extremt viktigt alltså.
Är inte det svåra för det lilla, för det lite mindre privata företaget, att man har inte den flexibiliteten?
Nej, man har inte det. Det tror jag också är som du säger. Man måste alltid, vad vi kallar det, säga det, man måste alltid ha en plan B då, ja, som innefattar den flexibiliteten. Det tror jag är. Ja.
Det är där jag har tänkt mig att private equity-bolag som vi var inne på lite tidigare, de har ju ofta tillgång till kapital och investerare. Mm. Så det de kan göra i den privata miljön är ju många gånger vad den privata, liksom den privata företagaren har svårt att åstadkomma på egen hand, de här tilläggsförvärven eller avyttringarna eller vad det nu må vara för någonting. Just flexibilitet och sen en kravställning. Delar du den?
Men jag håller med om det. Därför att när det är någonting i den världen, då kan någon ställa upp både med sitt enorma kontaktnät och med sin kapital. Jag delar den, det absolut. Men och därför är det ju så viktigt för familjeföretag att försöka. Man kan inte gasa för fort eller göra för mycket samtidigt. Nej. Så man liksom sätter hela vad ska man säga, företaget på spel. För det är ju trots allt så, det dyker ju upp som man säger Black Swan även här och där ju. Jag tror ingen av oss kunde veta 2008 exempelvis att en lågkonjunktur kommer, eller liksom där vi är idag. Jag tror vi alla visste att räntan var tvungen att gå upp ju. Men jag tror inte vi visste eller hade förutsatt att den skulle gå upp så fort, så kraftigt ju. Och det måste man ha, vilket då får en implikation på att man kommer in i en lågkonjunktur. Och just det där tror jag man ändå som familjebolag måste ha en kanske en större handlingsberedskap för, om man är private equity och det, som du säger, det finns tillgång till kapital, och även som, jag vet inte hur många av även de stora bolagen som tog en nyemission i 2008, Husqvarna tror jag tog in och några så här va, de har ju tillgång till kapitalmarknaden. Ett familjebolag har ju inte det, då får man ju späda ut sitt ägande. Om nu någon vill gå in så ju det är ju det svåra. Ja. Därför måste man ta besluten i olika steg, och man måste se till att det som man väljer, att det blir bra och att det fungerar. Så man inte får sju olika brandhärdar samtidigt alltså, och som driver då kapitalfrågan.
Och med anledning av det så vi beskrev ju Herenco som du kommer in i ett generationsskift och så vidare. Är inte det många gånger kanske det också det är lite svårare, att det finns en grundare till ett privat företag som driver på som med hjärta och själ och kunskap och vad det nu kan vara för någonting. Det är ändå svårt att lämna vidare de här bolagen. Mm. Och det är svårt för någon att ta över de här bolagen. Och risktagandet kan många gånger vara ganska högt, även om det inte upplevs som
ja,
så.
Nej, men det blir det ju, för det är ju så förknippat till den som driver det egentligen. Ja. Ju. Så att det är helt rätt.
Hur skapar man flexibiliteten? Det är en svår fråga, förstår jag.
Ja, det är det. Men en del av flexibiliteten, om man tänker sig den finansiella biten, det är bara och se till att man inte investerar, eller se till att man har kassaflöde och kan styra sin egen vardag. Det är ju en del av flexibiliteten. Och sen kan en annan del av flexibiliteten, den kan ju vara på de personella bitarna då, att man ser till att ha folk anställda, och bra vd i underorganisationerna, och ta in folk med bred erfarenhet eller erfarenhet från den uppgiften som ska utföras. Det har vi också gjort i Herenco. Där tror jag, men den finansiella flexibiliteten är ju jätteviktig för det här. Vi återkommer ju till den så att säga. Så den är...
Får jag fråga en annan sak i relation till det? Jag har ju träffat Günther Mårder och Per och Börjesson och andra som pratar om värderingar innanför och utanför Stureplan. Mm. Och när man pratar om värderingar i den onoterade miljön, det vill säga den privata miljön kontra den börsnoterade miljön, Så verkar man landa på en värdering på när man värderar ett bolag i privat
värdering, finansiellt tänker du?
Ja,
eller?
Ja. Vid köp och försäljning. På någonstans här, 4-6 gånger årsvinsten. Mm. Hur ser du på den och när man tittar i Jönköping eller ute i landet då, för då är vi en bit ifrån Stureplan. Mm. Att man värderar många gånger för den här privata entreprenören. Han ser många gånger företaget i ett kanske annat sammanhang än att man ska sälja det vidare och försöka maximera värdet. Och lite som du säger, nu börjar jag tänka på det som en form av strategi. Man ser till kassaflödet och det här ska kunna drivas framåt i många generationer. Men om man tänker sig ändå att man sitter i Jönköping, man har sitt bolag. Hur ska man tänka kring värdering och den typen av bitar?
Ja, det är väl... Jag håller med dig, det kan nog skilja att vi värderar ju oftast bolag på de där nivåerna som du säger. Ja. Det är ju liksom så, för det ska ju, för oss ska det ju gå runt, och vi ska ju kunna känna en säkerhet och återigen den här flexibiliteten, ja. och så vidare. Sen nu har det väl i för sig ökat lite här under de... tillbaka, kanske inte just nu, men alltså åren innan här med den låga räntan och så vidare. Men vi tänker ju inte kanske som här uppe att man ska, ja men man köper det här, du vet, och så kan vi sälja det vidare egentligen. Utan när vi köper ett bolag, då är det ju Det är ju två saker. Ett, man ska inte riska så mycket själv. Utan, men sen är det ju också att man ska ha pengar och utveckla det bolaget. Ja. Ju. Och därför blir det nog en annan syn. Vi tänker ju aldrig att vi köper det där. Och så ska vi sälja det vidare, det bolaget, om 5 eller 6.
Man är en evig ägare.
Man är en evig ägare och man är en utvecklande ägare på ett helt annat sätt, tror jag, än kring det här i Stureplan. Ju. Sen är det kanske så att det är ju mer traditionella bolag, och här uppe är det kanske lite mer cybertech och allt vad det nu kan tänkas heta, som lite värderas på annat sätt i för sig. Va? Men om man tar det, så jag tror den synen på ägandet är säkert lite olika, det är helt klart. Sen finns det ju naturligtvis family office även här i Stockholm som säkert går in på ungefär samma sätt. Ja.
De likvida investeringar som görs på börsen då från Herencos sida, ska det ses som finansiella investeringar?
Det är väl lite både och där egentligen. Det finns ju, jag tror de vi flaggar upp i årsredovisningen och de bitarna, det är strategiska investeringar egentligen.
Om man ska summera lite grann, för nu har vi pratat på ett tag. Om man ska summera lite grann och göra någon form av medskick till privata ägare, så är det väl egentligen att de ska försöka hålla en professionell styrelse. Se till att man har ett kassaflöde eller någon form av finansiell
flexibilitet kanske är sammanfatta ordet egentligen. Ja. Då. Mm.
Och att hålla det strukturerat, och i den mån man...
Och sen kanske inte gifta, om man har ett mer om man har olika, om det är lite större familj, om man har olika, var inte rädd att skära bort de bitarna man inte gifter, inte allt för länge med dem som ni inte tror på, så att säga. Nej. Utan var inte rädd att ta de svåra besluten, och även om bolaget skulle bli mindre vid en viss given tidpunkt, så kan det vara det som får kärnan att växa i steg 2, så ska jag nog kanske säga.
Jag tycker vi tar det som stopp för diskussionen om familjeföretagande. Jag vill faktiskt prata lite börs också. För du har ett genuint börsintresse.
Absolut.
Har det hållit i sig sen aktieklubben?
Ja, det har det. Och det är väl kanske till och med lite... Det har ju varit spännande tider i både upp- och nedgångar här. Och då är det ju faktiskt ännu mer intressant att följa med och läsa på och vara där och
placera. Vilken typ av bolag intresserar dig mest? För nu får du välja på hela världens bolag.
Ja, det får jag göra. Det låter spännande det. Jag har ju lärt mig kanske genom årens lopp att ligga allra högst i framkant. Man har ju köpt, vi var ju inne på IT-yran, och då var man ju där lite väl tidigt kanske, eller sent kanske det egentligen heter. Ja, ju. Och ur de där perspektiven som har kommit, så har man ju lärt sig att det är svårt med de här bolagen som är allt för mycket av utvecklingsbolag. Så jag försöker hålla mig rätt så borta från den typen av bolag. Jag har alltid ett eller två då, för det lite sådana här, som man säger, lite spjutspets vill man ju ha. Annars är det nog mycket, mycket traditionella, bra svenska bolag, direktägande. Och sen när det kommer till utländska, det finns en och annan utländsk i portföljen med, men då går jag nog hellre på fonder när man ligger i, för det är så svårt att följa med på de utländska bolagen, och då är fonder inte så tokigt på den nivån faktiskt.
Vi kommer ju från en miljö, och nu tänker jag mig att din faktiskt ganska långa erfarenhet här ska få sättas lite på prov. Vi kommer ju från en miljö där de sista, vad ska man säga, de sista åren har varit ganska dåliga år. Vi sitter och spelar in det här i mitten av december, och man kan väl säga att oktober var en ganska jobbig månad för många. November var en ganska bra månad för de flesta, får man väl säga, mer eller mindre. Sen såg jag massa statistik som visas upp från vad ska man säga, internetbaserade banker och annat, som visar att egentligen så det privatinvesterare såldes som mest i oktober när det gick ner som mest, det var det som hade högst risk som egentligen fallit som mest. Och så vänder det där runt, och det är lite lätt att komma fel i gungor och karuseller. Hur resonerar du kring vad ska man säga, den typen av volatilitet och risker och så vidare? Hur påverkas du?
Man påverkas ju naturligtvis, men jag försöker då att hålla kvar och vara väldigt, väldigt långsiktig, så ju. Och det gäller egentligen både aktier och även då där jag har fonder. Sen det är klart att man sker en viss del av förändringar i placeringar och så vidare. Men min erfarenhet är den att man vet att det här går lite i vågen. Man vet att småbolagsfonder exempelvis, det går, när volatiliteten ökar så går de oftast ett högre betavärde, och då när det har gått i vissa lägen, då går jag faktiskt in i dem. Och jag vet att när på utlandssidan, kronan har ju varit så extremt svag, så det har också minskat ner lite när man liksom kan dra nytta av valutorna där. Samtidigt vet man också att USA-börsen, hur högt den än är värderad, så finns det en annan dynamik i USA-ekonomin, vilket implicerar att den börsen kommer alltid att gå, alltid vara lite dyrare och så vidare. Och så kan man ju styra om det, kanske inte i Kina man ska vara, utan i grannländerna till Kina nu ju då. Men sen ligger jag oftast kvar där relativt länge i de placeringarna.
Vad får du din information till dina investeringar? Hur bildar du dig en uppfattning om vad du ska göra och inte göra? Är det de här poddarna?
Det är poddar bland annat, ja. Poddar och tidskrifter och internationella sidor, om man säger som så. Då. Jag försöker läsa rätt mycket. Ju. Kontakt med de bankerna man jobbar med, ju, och sen egentligen allting, som all finansinformation försöker jag. Jag använder nog i alla fall någon timme om varje dag och titta igenom de här nyhetsflödena och de bitarna. Ju.
Hur mycket gör du det för att du tycker att det är kul? Och hur mycket gör du för att du tycker att du behöver göra det?
Jag skulle nog säga 97%, för det är kul. Får inte säga 100. Det är liksom, ja. Annars skulle man bara kunna lägga in allt hos ett försäkringsbolag när det gäller pensionspengarna och lite annat. Och så kunde det vara good enough där, så att säga. Ju. Utan det här är det är för det är kul alltså. Mm. Helt och hållet.
Karl-Johan, jag tänker att vi kommer ha en del yngre lyssnare på den här podden. Nu har de fått höra lite om att jobba i private equity-bolag, de har fått höra lite om att jobba i privata företag och publika företag och så vidare. Om du vore den som du står inför att gå vidare in på universitetet och välja en karriär och så vidare, vad skulle du vilja ge för medskick till den idag?
Där skulle jag nog också prova lite i början av karriären. Se till att få en bred utbildning på universitetet, det är alltid jättebra. 2, se till att börja på ett bolag där man kan få en god utbildning inom bolaget, fortsättningsutbildning, och dessutom få en bred arbetsuppgift. Var inte rädd för det. Och sen, själv började jag ju då, som jag sa, på revisionsbyrå på början av 80-talet. Vilket var en väldigt god 1, utbildning. 2, man fick se många olika branscher. Och därifrån specialisera sig det då. Om man nu tycker redovisning, eller det är finans, eller det är marketing, eller HR, eller vad det är. Men just den här breda, det kommer man alltid att ha nytta av. Att vara bred i sitt tänkande.
Vi kommer ju att sända det här avsnittet om någon vecka eller ett par veckor. då är vi på väg in i 2024. I slutet på året så brukar det vara populärt att göra prognoser för hur nästa år ska bli. Nu kommer vi från det är lite stökigt och det är lite osäkert, och det kanske alltid är lite stökigt och lite osäkert i någon mening. Men vad är din bild av hur konjunktur och börs kommer att utvecklas framåt härifrån?
Jag tror det här rallyt vi har haft, du var ju själv inne på att oktober var ju otroligt dåligt. November var ju en rekyl uppåt på, jag tror det var 11% eller vad det nu än var. Vilket då hängde ihop med att ränte- och inflationsoron dämpades rejält. Och nu har ju börsen fortsatt upp här. Jag tror kanske att vi har tagit ut lite för mycket i förskott av den här delen. Jag tror när vi sitter här att marknaden diskonterar en att räntan ska sänkas 4-6 gånger beroende på vilket land vi nu är i här. Jag tror kanske det är lite överdrivet, vilket gör att vi kan säkert få en liten rekyl på det vi har sett nu, men att vi kommer få en räntenedgång under året, absolut, och lika mycket som den stack iväg kommer vi nog få se en dämpning också. Så jag tror att vi kommer få, även om det här året ser ju ut att bli rätt bra om vi får tro det. Nu är det ju bara så att det är 15 handelsdagar kvar. Men så jag tror att nästa år kommer definitivt att bli plus. Kanske det här som man alltid säger, 10% är ju det. Det är ju standard. Men vi kommer få plus, och vi kommer nog att få en räntenedgång på någon procentenhet. Inte ner mot de 2, då så att vi är på 4 idag, då är väl stiborräntorna. Jag tror ner på mer 1%. Och det kanske gör marknaden något besviken. Alltså. Så att jag är rädd för att första halvåret kommer vi inte se mycket av någon uppgång, inte, nej. Sen har vi ju det andra då, att hur mycket biter lågkonjunkturen i det här? För makro är ju en sak, och då byggsidan kommer ha det jobbigt hela året. För det är så långa ledtider i det här, och det har ju faktiskt ångat på rätt bra för verkstadsindustrin. Där kan jag nog tro att vinstförväntningarna kan nog vara något för högt ställda inför nästa år. Så att som alltid, som vi sa innan, om man ska ha flexibilitet för familjebolag, så är det väl inte fel att ha flexibilitet när det gäller det här också då ju. Och kanske ha en hel del av, man kan ju ha lite obligationer som då ger en väldigt bra nivå i den här miljön ju. Det skulle jag vilja ge ett slag för då, om man sitter och placerar, så man inte har allt sitt kapital i aktier utan väljer
lite spridning.
Lite spridning, ja.
Men du tror den här perioden med hög inflation är borta för den här gången?
Ja, jag tror att den sista siffran vi såg nu är ju till och med att vi sitter i deflation i Kina. Ju. Hur det sen påverkar och vilka flöden, det har jag lite svårt att bedöma. Men jag tror nog att vi kommer ner på en helt annan inflationsnivå, och alla börjar hålla emot. Det som hände var ju att efter 10 år med att vi inte haft någon eller väldigt låg inflation, så blir det, nej men alla i kedjan, alla i supply chain inställda, nej ni kan inte höja, ni kan inte höja. Sen drar man ur den där proppen, vilket gör att det blir helt plötsligt accepterat att höja, och alla höjer, och alla passar på att höja lite mer ju. Ja. Och det är det man ser då, och att marginalutvecklingen för bolag har varit väldigt stark. Nästan dopade, det är ju några som talar om ju. Där, och det är det jag menar, där kommer man möta ett helt annat motstånd. Man kommer möta att man måste börja sänka priserna, vilket gör att inflationsförväntningarna tror jag kommer att falla. Och i Sverige har vi ju dessutom ett tvåårsavtal med löneökningar som håller sig inom någon form av produktivitetsdel i alla fall. Ju. Så de bör ju i sig inte späda på grundinflationen, kan jag tycka. Och lägger man då ihop det här, så tror jag att inflationsnivåerna kan bli rätt rimliga, men att då får vi snarare att förväntningarna, alltså bolagsförväntningarna, är något höga. Och hur det där spelet balanseras, det är den eviga 10 000 kronors frågan.
Den som väntar får se, men vi är ju långsiktiga i det här rummet, ja. Så vi kommer få svaren. Carl-Johan, det har varit otroligt intressant att få höra dig dela med dig av dina erfarenheter kring privat företagande, private equity ägande och verksamheter i noterad miljö, och även dina tips både när det kommer till karriär och investeringar. Stort tack för din tid.
Tack för att jag fick komma. Tack Daniel.
Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas, och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.